Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Nu ska jag se om jag ska höja din mic lite så det blir lite mer. Ja, så är det. Ja, du har koll.
Så, nu hör
Du kan du sänka den lite till, tror jag. Gjorde du inte det förut? Jo, det gjorde du, va?
Så.
Du kan höja och sänka din ljudnivå där också.
Ja. Det blir bra.
Ja, men då verkar allting vara klart här, tror jag. Om du pratar lite för att se vad du...
Ja, men jag låter så här när jag pratar.
Låter du. Bra.
Då sitter jag vid den här.
Ja, öppen. Då ska vi se.
Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Annie Lööf, Centerpartiet. Välkommen till Halv tre.
Tack så mycket.
Hur har du det i valspurten?
Ja, men det är rätt intensivt, men givet att man jobbar från morgon till kväll så mår jag rätt bra ändå.
Hur stor vikt lägger du på opinionssiffror?
Ja, men det påverkar, måste man ändå säga. Det standardsvaret för en politiker är att den viktigaste opinionsmätningen är på valdagen. Och sen blir man ju väldigt glad när det går upp och sen är man tyst när det går ner. Men om man ska vara ärlig så påverkar faktiskt opinionsmätningarna en hel del. Men det gäller ju att inse att det är ju bara ett uttag från ett antal personer en viss dag. Så att, nu är jag glad för att vi har ökat de sista dagarna. Men som sagt, folk ska gå och rösta också.
Jag träffade Ulf Kristersson här en veckan och han sa att han bryr sig inte ett dugg om opinionsundersökningar. Och han hade bestämt sig för det tidigt, sa han. För jag kan ju inte bli glad varje gång det går upp och sen bli ledsen varje gång det går ner. Nu har det ju hans fall då gått ner de senaste gångerna. Hur är man som en konkurrerande politiker liksom? Tänker man, ja, det var ju bra.
Nej, det gör man ju faktiskt inte. Däremot, för man har ju själv varit i den situationen. Så på ett sätt så påverkar ju inte opinionsmätningarna än, för att man har ju varit, har ju en lärdom av att både gå upp och ner. Men det påverkar energinivån hos en. Det gör det. Det är klart att jag kan bli glad om något parti som står långt ifrån mig backar och vi ökar. Känna att men det är ett kvitto på att folk har sett vad jag har gjort. Och så liksom, känner man sig lite peppad av det. Man kan också påverkas negativt om man får en rejäl dipp en fredagkväll och man ska ha en ledig kväll. Så påverkar det ens närvaro hemma lite grann. Så att det ska man inte sticka under stol med.
Men du njuter inte av att hans siffror går ner just nu?
Nej, det gör jag inte. Det får jag ändå erkänna. Mm. Det är, jag har mer fokus på att våra siffror går upp.
När Maud Olofsson var här för några veckor sedan så sa hon att hon får ibland en liten tår i ögat eftersom hon är alliansens moder.
Mm.
Vad känner du? Längtar du aldrig tillbaka efter dina partier?
Jo, det gör jag. Jättemycket faktiskt. Jag får ju nu, på Facebook så får man ju upp så här, idag var det 9 år sedan, 8 år sedan. Så att det har ju kommit nu sedan vårt gemensamma val 2014. Då Göran och Fredrik och Jan åkte tågturné runt om i landet. Så det är klart att vi som då var alliansledare i alliansregeringen, vi hade ju något speciellt och genuint där. Och jag vill ju gärna komma tillbaka till det någon gång.
Igår då så föreslog du att Sverige skulle ha en samlingsregering, S och M tillsammans.
Nej, jag sa att det vore det bästa för Sverige, för det tycker jag. Alltså tänk om vi hade kunnat ha en regering som kan leverera lagstiftning och reformer som gör skillnad på riktigt och komma bort från det där tjafset. Samtidigt så sa jag då att det är inte så realistiskt eftersom varken S eller M förmodligen kommer vilja sitta i samma regering. Men jag tycker genuint att det vore det bästa för Sverige.
Och då tänkte jag så här, ja, då vill du säkert bli statsminister i den regeringen.
Ja, det, jag är redo att bli statsminister, men jag inser också, jag testade ju det efter förra valet. Jag fick ju sonderingsuppdraget av talmannen som första kvinna att kolla. Men varken S eller M var ju särskilt sugna på att släppa ifrån sig makten, och så är det väl också nu faktiskt.
Mm. Vad kommer hända då om SD blir större än Moderaterna, tror du?
Ja, det är ju otäckt, ska jag säga. Det här är ju första gången sedan demokratins genombrott som ett högernationalistiskt främlingsfientligt parti ingår i ett regeringsalternativ, och blir de då större än Moderaterna dessutom, så det är klart, som även SD säger nu, kommer de ju kräva inflytande, ministerposter, kanske talmanspost, ordförande i utskott, och får de inte det så kommer de ju kräva att istället få stort genomslag i sin politik. Så att det här var nog inte vad Moderaterna skissade på när de ritade upp sitt nya högerprojekt.
Samtidigt är det ju då i nuläget ändå en femtedel av Sveriges befolkning som väljer att lägga sin röst. Sen vet vi inte om de gör det på valdagen, men i opinionsundersökningen är det ju så. Ja. Och det är den verkligheten vi kan vakna upp till dagen efter valet.
Jo, men så är det ju. Det är ju det som är kärnan i demokratin, att man får rösta på det parti man vill. Sen kan jag ju som liberal politiker ändå få ifrågasätta varför man gör det. Jag tycker att man borde rösta på ett grönt socialliberalt parti istället och på våra värderingar. Inte minst efter vad som har uppdagats de senaste veckorna kring att man har nazister på listorna, att man vill gå fram med förslag som handlar om att förnedringsstraffa nioåringar. Så jag tycker att de har politik idag och representanter idag som gör att man inte borde ge dem inflytande. Men det är ju valdagen som avgör, och det är väljarna som avgör hur riksdagens sammansättning ser ut.
Man pratar ju ofta om Sverigedemokraternas historia, men bondeförbundets historia verkar man ha glömt bort. Hur ser du på ert parti som 1933 inte ville ha invandring, eller som sa att vi är... Ja, men du kan ju den historien.
Ja, jag kan den historien, och vi skrev ju faktiskt en vitbok om det 2009, tror jag det var. Maud Olofsson tog ju initiativ till det. Det här är ju, ligger ju många generationer tillbaka, det är ju helt förkastligt. Det
antisemitism och rasbiologi, ska vi säga att det handlar om.
Ja, genomvidrigt. Det tar vi ju och har gjort i många generationer fullt avstånd ifrån. Sedan 50-talet så har ju vi haft som portalparagraf i vårt partiprogram alla människors lika rätt och värde. Men vi hymlar inte om att det har varit så. Och vi tar kraftfullt avstånd från det. Många partier under den tiden rörde ju sig i de här antisemitiska, nazistiska kretsarna, så också vi. Det är någonting som jag tycker då var helt förkastligt, och jag tycker det är fortsatt.
Så vad behöver Jimmy Åkesson säga eller göra för att du ska tycka eller känna att han tar avstånd från historien i sitt parti?
Fast vad gäller Sverigedemokraterna så är det ju två olika spår. Dels har det ju med historien att göra, att de är grundade av nynazister och rasister. Det har de ju själva slagit fast i sin vitbok som kom här i somras. Så det är ju en del. Men den andra delen är ju vilka de är idag. Alltså de är ju i en global svär och samarbete av andra högernationalistiska partier som Le Pen i Frankrike, som Viktor Orbán i Ungern. De hyllar Trump i USA. De lägger sakförslag idag som handlar om att man ska utvisa hela familjer om storebrorsan har begått brott. Straffa nioåringar. Så de lägger förslag som gör att jag tycker att man ska diskvalificera dem från inflytande, och de vill ju bekämpa liberala partier, alltså mitt parti. De vill ju att vi ska få så lite inflytande som möjligt. Och därför tycker jag inte att man ska sätta sig runt samma bord som dem, utan istället samarbeta med alla de andra partierna som vill Sverige bättre.
Hur tänker du när Magdalena Andersson till exempel säger vi ska inte ha Somalitown?
Jag vet ju inte vad som ligger bakom just det.
Ja, hon utvecklar väl sen också att det ska bo, alla har rätt att ha en svensk granne.
Ja, vi har blandade bostadsområden, är ju bra och viktigt. Samtidigt så tycker jag inte att man i lagstiftning kan peka ut etniska kvoter för var människor ska bo. Man kan liksom inte tvångsflytta människor runt om i landet. Däremot har ju vi som politiker ett ansvar att bygga blandat med hyresrätter, bostadsrätter, villor i olika bostadsområden som gör att det kommer människor från olika socioekonomiska bakgrunder, så att vi får en mångfald som ändå är det som berikar oss.
Jag tänkte på det för några veckor sedan. Nu föreslog du där igår om M och S och så tänkte jag, men du måste känna dig väldigt ensam, för alla de andra har liksom, och du sitter där i mitten och väntar på att någon ska komma. Känner du någonsin det?
Nej, det gör jag väl inte, utan det som vi föreslår är ju det som hur Sverige har styrts de senaste decennierna. Alltså alliansen möjliggjordes ju av att Fredrik Reinfeldt och Moderaterna lutade sig åt mitten och åt Centerpartiet. Mm. Januariavtalet med sossarna här nu de sista åren möjliggjordes ju av att Socialdemokraterna lutade sig åt mitten. Så att vi kan också se de senaste åren har vi ju i brett samarbete i riksdagen dunkat igenom 20 ändringsbudgetar under pandemin. Mm. Vi tar Sverige in i NATO, vi höjer försvarsanslagen. Så att det jag pratar om, att vi behöver samarbeta brett över blockgränsen, det gör vi ju i vardagen hela tiden.
Men det känns som att de inte vill vara med där i den breda mitten.
Moderaterna vill ju inte vara det. De har ju sagt att de stänger dörren till samarbete med Centerpartiet och öppnar upp för SD. Men om man lyssnar på statsministern och Magdalena Andersson så pratar hon ju verkligen om ett samarbete i mitten.
Och då hamnar vi utanför.
Ja, hon pratar ju om anledningen till att jag tycker i dagsläget att hon är den mest lämpade statsministerkandidaten. Det är ju på grund av det hon säger om att vi behöver samarbeta med alla utom SD. Hon är öppen för att göra upp budgeten med Moderaterna till exempel för att få stabilitet. När hon valde sin drömregering så la ju hon in både Liberalerna och Centerpartiet och kunde tänka sitt samarbete med både KD och M just för att Sverige behöver ett bredare samarbete. Så att i det läget har hon en ganska snarlik inställning som Centerpartiet.
Varför är det så viktigt att hålla bort ytterkantspartierna V och SD?
Jag går ju inte upp varje morgon och tänker hur ska jag ge dem så lite inflytande som möjligt, utan jag tänker så här, hur ska vi lösa de problem Sverige har? Knäcka gängkriminaliteten, pressa ner klimatutsläppen, korta vårdköer, bekämpa lågkonjunkturen. Ja, men då måste man ju samarbeta med sådana som man tycker ungefär lika så att vi bildar majoriteter. Och om man tittar på de här två blocken som finns idag, så har ju ingen egen majoritet, utan det är kanske en rösts övervikt. Och så är det en politisk vild i mitten som kan avgöra. Det skapar liksom ingen stabilitet. Så att det jag menar är att vi måste samarbeta bredare för att man ska veta att en regering får igenom sin budget. Att man kan lägga fram förslag som inte stoppas i riksdagen. Jag tror att vanligt folk är ganska trötta på det här tjafset och att man fäller regeringar och fäller lagförslag. Man vill att det ska funka och flyta på. Det är min ingång i detta.
Ja, alltså den här valrörelsen har ju varit otroligt, inte vad jag ska säga, det är det ena dagen, sen är det andra och framförallt ett jäkla tjafs.
Ja.
Eller som en av dina motståndare en gång i tiden sa, ett riktigt käbbel.
Ja, Stefan Löfven sa det.
Käbbel.
Det där är käbbel, Annie. Ja. Ja, men det är ju det och där står ju jag gärna i mitten. Och snacka om sakpolitiken, hitta vägar till samarbete. Jag inser att man inte vill ha det här tonläget utan att man vill ut på ytterkanterna och polarisera. Men jag möter väldigt mycket uppskattning när jag reser runt i landet av att hitta vägar i mitten och vägar framåt. Alla behöver inte hålla med om det, då finns det andra partier att rösta på. Men vi står upp för klimatet och landsbygden, jämställdheten, småföretagen och försöka hitta vettiga vägar i mitten.
Men när Maud var här, då pratade vi om det. Hon är allvarligt oroad för den här tonen, att den har blivit så himla rå och många personangrepp. Hon sa att det var tufft att vara politiker på min tid också, men det är som att det har tagit ett steg längre fram. Och vem ska av ungdomar våga bli politiker om det är på det här sättet?
Nej, men det har ju skrivits mycket om det de senaste dagarna. Alla de hot och det hat som jag har utstått under över ett decennium. Och det är klart att det tonläget som finns nu gör ju att många kanske hobbypolitiker, alltså många på lokal och regional nivå, ger upp. Många unga politiker kanske inte ser sin väg i riksdag eller fortsatt. Och det där är ju ett allvarligt demokratiproblem. Och här måste vi som vuxna politiker faktiskt ta ansvar för det tonläge som finns. Det går ju inte en dag utan att jag får hot mot mig och hat finns ju på varenda inlägg man lägger upp på sociala medier och det är ju någonting som har ändrats de senaste 6-7 åren.
Mm. Hur mycket av hat och hot läser du då? Av det som riktas mot dig?
Jag hinner ju inte läsa allt för det kommer ju så mycket, men det är klart att jag läser tillräckligt för att förstå att det är väldigt allvarligt och en hel del behöver jag ju läsa för att kunna polisanmäla såklart, men jag har ju också många bra medarbetare som hanterar väldigt mycket av det som kommer in.
Ja, hur har det här hatet påverkat dig och din familjs sätt att leva?
Ja, men jag har ju, på ett sätt har jag ju, är ju det ett detta en del av mitt arbete, en del av min vardag. Jag har ju levt med en trygghet och en säkerhet runt mig i så många år, så att det är ju en naturlig del av mitt sätt att leva. Det kom ju också i förra veckan besked om att jag var en del av en förundersökning just nu om mordplan i Almedalen. Och det är klart att det är väldigt omskakande och påverkar mig på djupet. Och det påverkar ju även min familj. Så att det viktigaste ändå är ju att man själv mår bra och att familjen mår bra. Så fungerar jag även som mamma, såklart.
Ja. När fick du reda på att du var en del av den här terrorattacken? Eller det som hände på Gotland?
Ja, jag fick reda på det för ganska länge sedan. Jag kommer inte gå in mer i detalj kring det, men jag har vetat det en ganska lång tid. Och det har gjort att jag har kunnat bearbeta det i en väldigt liten krets av familj. Men jag har hållit det ganska tajt för att jag har inte velat att det ska komma ut. För att när det väl kommer ut så påverkar det ju mig. Det ökar ju liksom hotbilden när andra kan bli inspirerade.
Så tänker du. Mm. Mm. Jag har själv haft en period där jag hamnade på löpsedlar. Och när man då har ett barn som faktiskt är i den åldern att hon kan läsa, så blir det ju ännu tuffare.
Ja, det blir det.
Hur har du gjort för att tala med din dotter om det här?
Jag talade med henne nu, hon är 7 år. Mm. Jag pratade med henne nu faktiskt då när det blev offentligt. Hon har ju inte vetat innan, jag har velat förskona henne från det här. Men sen kom det ju ut och man har fått... Hon hör ju det i skolan, skolkompisar som tar upp det. Och man får försöka hitta liksom på ett barnspråk, förklara att det finns de som vill skada mamma. Men att du vet ju att jag sitter ju här nu och jag mår ju bra. Och de kompisarna som hela tiden är med mamma, de är ju där för att det inte ska hända någonting. Så att jag tycker ändå att vi har haft ett rätt bra samtal, men det är ju, man får ju en fruktansvärd olustkänsla av att behöva utsätta sitt barn för såna funderingar och tankar. Och min största rädsla, det är ju att hon inte ska våga fråga eller våga prata om hur hon känner. Och att liksom finnas där så att hon vågar tänka högt. Hittills känner jag att hon ändå har vågat säga och tänka det hon tänker. Mm. Men det gäller ju att finnas där även om ett antal veckor.
Så det är så sorgligt det där bara, tycker jag. Men jag förstår hur du tänker, att hon måste våga fråga så att det inte blir liksom ett rum som hon stänger inom sig. Liksom. Men hon... Apropå hot då. Igår så tog en av dina partikamrater då, Nasteho Mohammed, 23 år, apropå unga politiker, hon tog en paus. Mm. Och hon är inte hotad, det kanske hon är också, men framförallt inte då från högerextrema krafter, utan hon är hotad från klaner och den delen av samhället.
Nasteho är ju en oerhört modig kvinna. Jag har träffat henne många gånger och jag har varit i kontakt med henne nu sista dygnet. Hon har ju varit utsatt för hedersförtryck och hot från islamister och från släkter och klaner under ganska lång tid. Och ändå stått pall, valt att engagera sig politiskt och gått sin väg. Alltså jag är så otroligt inspirerad av hennes mod. Men även modiga människor kommer ju till en viss gräns och den gränsen är ju nådd nu, där hon har valt att med rätta kanske då ta en paus för att landa och för att ta in allt det som hon lever under.
Det är bara sorgligt, för hon slåss ju mot det som många är rädda för, just klanerna och kvinnoförtryck.
Ja, hon har ju valt att engagera sig hos just framförallt Centerkvinnorna, som är vårt kvinnoförbund. Där jobbar hon och hon står ju på vår riksdagslista, för hon ser ju hur vi tar kampen mot extremister, oavsett om det är högerextremister eller islamister. Och vi behöver ju göra så mycket för att jämställdhet och frihet och trygghet ska gälla även barn och flickor, pojkar och kvinnor som växer upp här i det här landet. Mm. Och just hedersförtryck är ju helt väsensskilt från till exempel mäns våld mot kvinnor. För när man pratar om heder så är det ju även mamma och pappa, alltså både mamma och pappa, det är mostrar och fastrar, det är liksom hela kulturer som på det sättet begränsar barn och kvinnors sätt att klä sig, vara, prata. Och hon har orkat bryta sig loss från det. Har ju kontakt med vissa familjemedlemmar fortfarande som också ser förtrycket. Men ja, hon är oerhört modig. Jag hoppas att hon kan hitta trygghet här även framåt.
Tycker du att vi har haft för mycket invandring till Sverige?
Alltså invandring för mig är ju liksom både arbetskraftsinvandring och möjligheten för barn att återförenas med sina föräldrar. Det handlar också om att man ska stå upp för asylrätten så att de som behöver skydd ska också få det. Så att svaret på din fråga handlar nog om att nej, det tycker jag nog inte. Däremot så har vi haft en alldeles för kass integration. För att när man inte får ett bra boende, när man inte kommer in och känner sig som en del av samhället, när man inte klarar skolan framförallt, då skapas det en segregation som gör att man inte känner sig som en del av samhället. Och det är det vi ser nu i form av både gängkriminalitet, vandalisering, uppror, upplopp och då hedersförtryck. Vi måste vara glasklara med att i Sverige gäller svenska värderingar och svensk lagstiftning alldeles oavsett var man kommer ifrån.
Hur ska vi komma till rätta med alla skjutningar?
Ja, det finns ju ingen quick fix. När man läser en del valaffischer och lyssnar på en del debatter så låter det ju så himla enkelt. Men man måste ju göra många olika delar för att komma till bukt med det. Framförallt måste man ju se till att de som skjuter idag, de som mördar och hotar, grips och lagförs. Då behöver polisen bli fler. De behöver få fler kollegor, de behöver fler verktyg så att man kan få fram bevisning som gör att de fälls. Vi behöver skärpta straff så att de här kriminella elementen låses in på lite längre tid. Men det löser ju inte det på lång sikt, utan då behöver vi, som jag sa innan här, prata om hur vi ska se till att unga människor inte blir yrkeskriminella. Mm. Då måste man klara skolan. Då måste vi satsa mer på skolan, mer på föreningsliv, civilsamhälle, trygga boendemiljöer. Vi måste göra massiva investeringar i de här utanförskapsområdena så att unga, framförallt killar, inte väljer den kriminella banan utan ser en framtid i det hedliga, att klara skolan och börja jobba.
Du ser väskan där till vänster om dig. På din vänstersida där ligger en väska där. Där. Här på bordet där. Ser du? Den
ja,
som är öppnad.
Där!
Ja, vet du vad det är för något då?
Nej.
En lögndetektor är det.
Ja, oh, men gud.
Ja, är du med?
Har du programmerat den?
Ja, den är programmerad. Känner du att du är beredd?
Ja, det kan vi göra.
Ja, då kör vi då.
Ska jag sätta på mig den?
Ja, sätt på den lite sån där får du se.
Ja, perfekt.
Känner du känns där?
Ja. Ska vi se här.
Så ska jag försöka ha en sån här myndig röst då.
Ja. Ska vi se. Är det ja och nej-fråga här eller?
Nej, det är det inte. Man får utveckla lite om man vill.
Ja, så.
Är du med?
Jag är med.
Då kör vi. Äter du tacos på fredagar?
Ja, det gör jag faktiskt.
Varje fredag?
Nej, inte alla fredagar. Ibland så varierar vi med en hämtpizza.
Vet du hur mycket en liter mjölk kostar?
Ja, jag köper 1,5 liter laktosfri. Den ligger på typ 15 spänn.
Älskar du Sverige?
Ja, det gör jag.
Har du provat droger?
Nej.
Aldrig?
Nej.
Är du bra på att dansa?
Nej, det kan man inte säga att jag är, men jag står hellre vid baren än att dansa.
Är du PK?
Ja, det får jag nog säga att jag är.
Har du någonsin ljugit?
Ja, det har jag gjort. Framförallt sådana här vita lögner till sina barn.
Om till exempel?
Ja, nu är klockan 8, nu måste vi sova. Så kanske hon bara är 7:30. Eller, nu, ja, lite sådana där oskyldiga saker.
Har du ljugit för mig nu?
Nej.
Skönt.
Första frågan var ju tacos, det var ju faktiskt inte varje fredag.
Men annars så höll du dig till sanningen.
Ja, det gjorde jag.
Väldigt glad för det. Då kan du ta dig.
Ja, men jag klarade testet.
Ja, du klarade testet faktiskt. Det var skönt. Hur var du som tonåring?
Jag var både den här idrottstjejen som kom med fotbollstrunken, med fotbollsdojer och spelade mycket fotboll. Och den här ambitiösa plugghästen som gjorde bra ifrån mig i klassrummen och klarade höga betyg på proven. Så jag var liksom både sporttjejen och plugghästen samtidigt kan man säga.
Men hur rann du med killar då?
Nej, det var ju det jag inte gjorde riktigt. De kom först på gymnasiet lite.
Sådär. Aha. Hur var det? Var du poppis?
Nej, jag var nog en sån där medeltjej, tror jag. Alltså när man växer upp så var det ju oftast många tjejer som var väldigt coola. Och de som var riktigt coola, och som hade många killar. Det var ju de som kanske inte gjorde sig så himla bra ifrån sig i skolan. Jag var ute och festade mycket och sådär. Och jag spelade ju väldigt mycket fotboll, så att jag festade inte så mycket eftersom jag skulle spela matcher på lördag och söndagar. Jag jobbade extra i en klädesaffär också på lördag förmiddagar. Så att det gjorde väl att jag hade många kompisar men inte så många pojkvänner.
Moderatledaren springer. Vänsterns ledare har simmat.
Ja.
Socialdemokraterna har simmat och du fotboll.
Ja.
Vad är det frågan om?
Det är ett väldigt idrottsfokus här.
Ja. Jag får fundera på det. Får man ett speciellt driv då? Jag vet när jag pratade med Ulf Kristersson så sa han att han har ju målbilden framför sig liksom, och så vidare.
Ja, men det tror jag faktiskt. Alltså, fotbollen för mig, jag var ju målvakt i fotbollen. Så jag var ju som en individuell spelare i ett lag. Så jag fick både det här, det är som en partiledare nästan. Alltså man har sin roll men man är helt beroende av alla andra. Jag har ju med mig ganska mycket för fotbollen in i partiledardebatter, så här med mental träning, man tänker igenom straffsituationer eller debattsituationer. Och sen får man ju ett rejält pannben, man blir ju en tävlingsmänniska, det tror jag alla partiledare faktiskt är. Mm.
Du har suttit ganska länge nu som partiledare,
ja.
Längst av de som är nu.
Nej, Jimmy har suttit lite längre. Ja. Jag har suttit 11 år nu i september.
Ja. Hur länge ska du sitta, tänker du?
Ja, ett antal år till tänker jag väl nog. Men för mig handlar ju partiledarskapet om förtroende. Så länge jag har medlemmarnas förtroende, vilket jag har, och så länge jag själv tycker att det är kul och meningsfullt, så kommer jag vilja fortsätta. Får vi se.
Men hela den här grejen som, eller grejen ska jag inte kalla för det, men allt det som hände på Gotland måste väl ändå ha fått dig någonstans att fundera. Är det här jag vill hålla på med?
Ja, det har det. Det är klart att jag är också en människa. Så det, och jag har blivit utsatt för grova hot tidigare också när jag har haft de tankarna. Men jag har varje gång jag har ställt mig den frågan om det är värt det, väldigt märkligt nog känt att jag måste fortsätta. Och det ligger väl lite i den här politiska naturen att man brinner så starkt för värderingar och man vill inte att hatet ska vinna. Så att jag landade i ganska snabbt där, givetvis tillsammans med min man, att nej, men jag vill fortsätta även om det är ett väldigt högt pris.
Men han måste ju vara orolig också för dig.
Ja, det är klart han är.
Ja.
Det är klart att han inte alltid uppskattar när man är på de här större evenemangen med väldigt mycket folk i omlopp, men samtidigt så är vi ju väldigt vana vid att leva i en sån miljö. Vi har ju också varit gifta i 11 år, lika länge som jag varit partiledare. Så han är ju en del av det här paketet, kan man säga.
Tror du så att han är en del av partiet?
Nej, det är han inte. Men han står utanför, men han är en del av hela den här förändringen som man ändå gör från inte vara partiledare till att bli det. För det är ju en stor förändring som också påverkar ens privat- och familjeliv väldigt mycket.
Du beskrev det som att när du fick veta att du också var utsatt för den här hotbilden på Gotland, som att du blev alldeles kall.
Mm.
Går du förklara vad det betyder?
Ja, men det blir liksom en isande känsla i kroppen. Jag tror att vi alla blev väldigt berörda när vi hörde att Ing-Marie Wieselgren blev mördad i Almedalen. Så det kommer väldigt nära. Man kan tänka sig in sig själv i den situationen. Så att väldigt många av oss kände ju en väldigt stor olust över att det här hade hänt. Och för min del som var väldigt nära så blev det ju också väldigt obehagligt. Samtidigt så tänkte jag bort det där. Det är nog ren självbevarelsedrift. Så jag tänkte att ja, nu ska jag hantera det här. Jag ska gå upp och hålla mitt Almedalstal. Jag ska genomföra mina arbetsuppgifter. Man är så otroligt lojal med uppgiften. Man åker hem. Man liksom tar några liksom dagars eller veckosemester. Och så får man det här beskedet. Och det är ju... Ja, det kommer nära. Det blir kallt. Man blir liksom lite stum. Även om man kanske hade en liten orotanke ändå. Alltså, det är en väldigt konstig känsla att få ett sånt besked faktiskt.
Jag vet att jag var högt upp på någon sån där lista. Och jag fick reda på det genom att det var någon tidning som hade ett helt uppslag.
Mm.
Där man hade räknat upp då någon mordlista och där var jag med. Och min stora skräck har alltid varit min dotter såklart.
Ja.
Och att försöka skydda och inte visa i tidningar och så vidare. Och sen så kommer ändå någon paparazzi-bild där hennes ansikte syns. Jag blir galen.
Ja. Ja, vad jag vet så har jag inte mina barns ansikten syns i media. Jag har varit väldigt mån om att aldrig själv visa upp det. Och när vänner och familj tar foton, för det gör de ju som alla andra på dem, så att man är man väldigt mån om att inte lägga upp dem offentligt. Men det är ju också min skräck. Jag tänker också på det här, min dotter vill ju gå på Melodifestivalen och gå på så här biopremiärer och sånt. Vi gör ju inte det, för att jag vill inte ta med henne dit. Utan vi går ju väldigt i privata sammanhang. Vi går på den vanliga bion och vi köper den vanliga biljetten på Melodifestivalen, så att vi kan vara privata när vi är där och njuta av det som en helt vanlig familj, helt enkelt. Mm.
Den helt vanliga familjen? Ja. Sitter ni och fyller i då röster på de olika låtarna?
Ja. På appen nu är det ju till och med.
Appen, ja.
Ja, det är klart vi gör.
Och vilken låt vann i år hemma hos er då?
Ja, hos oss vann Teos.
Just
det. Det var ju en stor favorit hos dottern. Jag tyckte ju Cornelia Jacobs var helt grym, alltså. Och Anders Bagge var ju också riktigt, riktigt bra, tycker jag. Men nu i sommar har det varit Småkrypsklubben, alltså SVTs sommarlovsprogram. Så då har vi haft den appen som vi har filmat och fotat massa småkryp runt om och skickat in.
Men det är roligt. Blev något publicerat då?
Nej, jag tror inte det. Hon får ju inte heller skylta med sitt riktiga namn där heller. Så att hon heter något annat när hon är där. Hon är ganska mån om, hon fattar ändå.
Hon fattar det.
Ja.
Ja. Du, apropå dramatik då, du har ju en dotter till.
Mm.
Saga.
Mm.
Som en saga.
Ja, det är det verkligen. Mm. Det är inte därför hon heter det, men det blev ju väldigt fint ändå att hon fick det namnet. Min man, han ville ju att den äldsta dottern skulle heta Saga, men då drog jag det längsta strået och fick Ester. Så det var hans tur att bestämma den lilla tjejen. Hon föddes ju 3 månader för tidigt under väldigt dramatiska former i vecka 28. Idag ska jag säga, hon fyller ju 3 år nu då i december och är ju som vilken... Ja, vilken treåring som helst faktiskt. Så det är ju jätteskönt. Men det har varit några tuffa år.
Ja, var det en bra erfarenhet för dig att du redan hade haft en graviditet och en födelse? Eller var det här bara något helt annat som inte stämde någonstans?
Ja, både och, tror jag. För å ena sidan var det nog bra att det var barn nummer 2. För att... då vet man ungefär hur det ska kännas i kroppen och att någonting ändå var lite fel. För jag hade ju ont i skov under hela min andra graviditet. Å andra sidan så är ju det här jag gick igenom med Saga någonting som man inte ens kan föreställa sig. Men jag var ju väldigt envis och sa, men jag har jätteont här i sidan. Och gick och liksom sökte för det, och de bara, nej, men det är naturligt att känna. Fast nej, det är inte foglossningar, det här är något helt annat. Och det visade ju sig sen att det var att livmodern växte fast i moderkakan mer och mer och att det liksom började spricka. Och det var ju det som gjorde ont, och sen sprack ju allt. Och det var ju tur att man ändå liksom stod på sig och var satt under kontroll. Och jag åkte in på sjukhuset och, under hela hösten innan det här chockartade hände, att jag fick åka in med ambulans. Mm. Så att de hade mig lite under kontroll.
Och då hamnar ju din man i det här läget. Att då ska han vara orolig för dig också och för barnet. Mm. Och du själv.
Ja.
Hur tänker du? För du måste ju, kan ju inte ha mått speciellt bra i det läget heller.
Nej, det var så skärmigt det där. När det var en kväll som vi hade gått och lagt oss. Och sen helt plötsligt så händer det här då som gör så jäkla ont i magen. Så jag bara skriker rakt ut och Ester ligger mellan oss i sängen, så hon bara tittar på mig. Mamma, nu väckte du mig. Nu går jag in och lägger mig i min egen säng. Och så bara... Och så kom ambulansen och hämtar mig, och Kalle måste ju vara kvar med vår dotter hemma. Så jag åker själv in och kommer då till sjukhus, och han är ju jätteorolig, ligger kvar där, vet ju inte vad som händer, och jag är ju ensam och åker in där. Jag är ju inte medveten riktigt, så att jag blir medveten där efter ett antal timmar när de har kollat igenom mig och vad som har hänt och sådär. Men han kunde ju inte vara med sen någon vecka senare när Saga väl kom ut, för det tog en vecka på sjukhus. För då hade ju den äldsta tjejen blivit magsjuk dessutom, så att när den här jättestora operationen genomfördes på mig, då Saga dessutom kom till världen, då var han i karantän för att äldsta tjejen var magsjuk. Så de satt ju hemma och läkaren ringde ju honom i jämna mellanrum då och förklarade hur läget var. Så att jag minns liksom hur jobbigt han tyckte det var faktiskt.
Men hon klarar sig.
Mm.
Men hon har svårt att andas den första tiden, ganska länge. Outvecklade lungor.
Precis. Och hon föds frisk, fast outvecklad kan man säga. Och när man föds i vecka 28 så är ju inte lungorna utvecklade. Och man har inte lärt sig att suga, så hon kan ju inte amma och sådär. Så hon ligger ju kuvös och hon förlorar ju medvetandet och tappar andan flera gånger. Och hon ligger ju i 7 veckor tror jag det var i ett akutrum med personal dygnet runt. Och det är otroligt påfrestande. Då låg ju jag bredvid henne på dagtid och sen gick jag undan och sov lite på natten i korridoren. Men i ett rum i korridoren. Men de andra tre, vi var 4 familjer kan man säga i den här akutsalen. De andra 3 familjerna, de var ju kanske bara där några dagar. Mm. Och sen så fick de lämna och liksom åka hem eller åka till ett sånt där familjerum som vi bara kunde bo i sista veckan innan vi åkte hem. Mm. Men vi låg ju där i 7 veckor och såg familjer komma och gå. Det var ju fruktansvärt påfrestande.
Ja, du måste ha känt dig väldigt maktlös där. För att om ens barn svimmar, jag var med om det när min dotter var 3 och så stod hon och hoppade i soffan och så håller inte på att hoppa i soffan. Nej. Och så hoppar hon i soffan och helt plötsligt slår hon i bakhuvudet. Och så blir det bara tyst och så märker jag, men gud, och får den i mina armar. Och hon är bara livlös. Hon får ju panik.
Alltså. En fruktansvärd känsla är det.
Ja.
Jag minns verkligen den värsta upplevelsen jag någonsin har varit med om. Alla kategorier är ju när hon ligger på mitt bröst. Hon är ju jätteliten, hon väger ju kanske 1,5 kilo. Så hon är ju som en mjölkpaket. Sen blir hon helt lite kallare. Hon är inte så varm, hon ligger helt orörd och sen så tittar man upp, det här är bara några sekunder och så andas hon ju inte och då kommer ju personalen in och liksom drar igång med maskiner och annat och jag kom in i en roll i mitt jobb, alltså jag är ju utbildad i krishantering och så jag blir så här, ja lugn nu, kom igen, lugn och är ja, väldigt lugn i den här situationen och sen när hon kom igång med andningen och jag lägger ifrån henne och hon måste ligga själv, så går jag bara ut i det här rummet som är föräldrarnas rum och bara storgråta. Så att man kommer ju in i någon sån här krishanteringsmekanism om att man har fokus i stunden och sen bara bryter man ihop efteråt. Och det var ju ett antal sådana tillfällen som jag nu faktiskt kan prata om, men som var jättejobbigt att ens komma nära under första året.
Mm. Gjorde den händelsen att du övervägde att sluta med politiken då? För saker och ting ställs ju verkligen på sin spets när det handlar om liv och död rent praktiskt. Och det kanske är lättare ibland att tänka bort någonting när man värnar om någon annan. Förstår du vad jag menar?
Ja, men förstår. Nej, det gjorde faktiskt inte det. Däremot så när man låg där på sjukhuset, för jag gjorde det i 3 månader och det var ju lika tjafsigt i politiken som det ofta är, då vet jag att jag tänkte, men vad håller vi på med? Så här kämpar människor för sina liv, här är man rädd, man är orolig, alltså människor vill ha vård i tid, man vill ha en bra skola och vi håller på att tjafsa om petitesser. Alltså den känslan fick jag flera gånger när jag låg där. Så att kanske blev jag, liksom, det här låter som en efterhandskonstruktion, men det är inte det. För att just då när jag låg på sjukhuset så hotade man ju med att fälla regeringen på grund av Arbetsförmedlingen, alltså en reformering. Och då bara kände jag så här, nej men sluta nu. Vi måste ju kunna samarbeta och ta ansvar. Så den känslan fick jag, men inte att jag skulle hoppa av. Men det var ju alltså. När man ligger där så är ju det viktigaste att hon blir bra och att jag blir bra såklart. Men där familjen och livet alltid är viktigare än jobbet såklart. Den känslan, men den hade jag med mig sen innan också.
Mm. Anders W. Jonsson ryckte in för dig där. Han är barnläkare egentligen, vice där.
Han ryckte in för mig även när Ester kom. Så att, han har ju vikarierat som partiledare 2 gånger. Gjort det med den äran får jag säga. Och det är ju rätt skönt och då så att säga, ha en läkare som går in. Alltså när man ringer honom och så säger man alla de här konstiga latinska namnen som man har drabbats av och han fattar. Man behöver liksom inte gå in djupare. Han jobbar ju dessutom i Gävle emellanåt även nu med NEO och små för tidigt födda barn. Så att han var ju ett jätteviktigt stöd under den här tiden.
Mm. Men var du nära att förlora livet?
Jag genomgick väldigt svåra operationer. Jag tycker den frågan är svår att svara på, ska jag säga. För att det är klart att jag var i en jättetuff situation, och hade jag befunnit mig i ett annat land utan den sjukvård vi har i Sverige, så hade det nog gått riktigt illa. Men jag var aldrig rädd för att förlora mitt liv. För jag var ju i närheten av sjukvårdspersonal som ingöt den här tryggheten. Men jag genomgick ju 3 operationer på ett antal veckor. Det är klart att det var väldigt tufft.
Mm. Och vad sa Ester då? Den äldsta dottern?
Ja, men hon var ju 3,5 då. Mm. Alltså hon fattade ju aldrig det här med mig, att jag var dålig. Hon saknade ju mig mycket, för jag var ju inte hemma med henne på flera månader. Så att när jag fick lite permission och åka hem, vi hade ett dygn ihop emellanåt, då var det ju popcorn och Disneyfilm och sitta och mysa i soffan. Och sen var hon ju väldigt stolt som stora syster, såklart. Mm. Och det är också en konstig känsla, det här. Man pratar ofta när man ska få barn. Och så kommer lilla syster hem och så ska du få hålla henne. Och så fick hon komma, minns hennes första reaktion när hon kom till sjukhuset. Men hon ligger ju i en låda. Varför ligger hon i en låda? Och varför får jag inte hålla henne? Och det var en väldigt konstig känsla för henne. Så hon fick ju liksom inte hålla henne förrän efter 2 månader kanske. Och då var det en väldigt stor stora syster. Vi har ett foto där hon ser ut som att hon äger hela världen och hela sin lilla syster. Så det är en jättefin bild första gången hon håller henne.
Beskriv känslan då när ni fick komma hem, hela familjen.
En lite overklig känsla. Men samtidigt var man ju väldigt rädd också, ska jag säga. För då hade man ju levt i 3 månader med akutsjukvård väldigt nära. Och vi hade ju då veckorna innan vi fick komma hem lärt oss göra hjärt- och lungräddning på små bebisar. Hur man ska ge all medicin, hur vi ska ge henne sondmatning, för hon fick ju mat genom näsan. Så att man kände ju att det var väldigt ansvarstyngt att komma hem, och så skulle man klara allt det där själv. Så det upplevde jag jobbigt, samtidigt som det var helt fantastiskt att få komma hem och ligga i sin egen säng och äta sin egen mat och gå sin egen vanliga promenad efter 12 veckor på sjukhus, såklart.
Jag bara tänker, det är en sån skillnad, för som politiker så handlar det ju en del om makt.
Ja.
Men som förälder kan man ju känna sig ganska maktlös i vissa situationer.
Ja, och jag är ju ett kontrollfreak. Alltså jag gillar inte överraskningar. Och jag gillar att ha kontroll över en situation. Och sen blir man så sjuk, både sig själv men också barnet som behöver omfattande vårdinsatser, och så kan jag inte göra något. Man är ju helt maktlös och också hjälplös. Det var en jättestor omställning, att jag är van vid att alltid ha alla svar och alltid vara den som ska vara stark, och så var man ett vrak liksom. Och jag kunde inte ens stå upp själv, jag kunde liksom inte ens hålla mitt eget barn. Jag kunde inte lyfta mitt eget barn förrän efter många, många veckor. Mm. Det var ju jättejobbigt mentalt för en, faktiskt.
Så hur tänker du om barn i framtiden?
Jag kan inte få fler barn, faktiskt. Så att, man behövde, genom det jag gjorde då, operera bort min livmoder. Men jag är ju väldigt tacksam över att jag har 2 friska barn. Så.
Ja. Jag skulle vara så orolig om hon hade slutat andas, att det skulle hänt något med hjärnan eller någonting, ja. Att hon inte fick syre, men det lyckades.
Ja, och det vet man ju inte förrän när de har blivit något år.
Fast men de går väl omkring nu?
Ja, jo, men absolut. Ja. Så att det var ju en oroskänsla, men vi fick ju efter något år beskedet om att hon känns som att hon har utvecklats precis som vanligt och att hon är frisk och att hon hänger med, och det ser vi faktiskt varje dag, hur hon är verbal och hon tar för sig och hon är sjövild, helt enkelt.
Ska vi avsluta med några ja- och nej-frågor?
Ja, det gör vi.
Mm. Ska vi tillåta fri abort i Sverige?
Ja, med dagens lagstiftning, absolut.
Ska vi höja skatterna?
Nej.
Är lantisar smartare än stockholmare?
Ja, får jag nog säga. Jag är ju själv lantis.
Är Sveriges Radio och TV viktigt?
Ja.
Har du en för hög månadslön idag?
Ja.
Sorterar du soporna?
Ja.
Ska vi kunna köpa vin på ICA?
Nej, jag tycker Systembolaget är bra.
Bör vi tillåta snus i hela EU?
Ja, det tycker jag.
Blir Donald Trump president igen?
Nej, det får vi inte hoppas.
Vet du vad ett halvt kilo smör kostar?
Ja, typ 60 spänn eller något.
Är Putin en krigsförbrytare?
Ja.
Ska kulturen bekostas av privata medel?
Som idag, både offentligt och privata.
Bör antalet riksdagsledamöter bli färre?
Nej, det tycker jag inte.
Sitter du kvar som partiledare under nästa mandatperiod?
Ja, det kommer jag göra.
Är det svårt att svara ja eller nej?
Nej.
Vill du bli statsminister?
Ja, det vill jag gärna.
Ja, då var de klara.
Tack.
Du, en och en halv vecka kvar nu då till valet. Hur kommer det vara? Hur känns det?
Det är flera olika känslor samtidigt. Dels är man ju faktiskt förvånansvärt pigg för att det bara är en och en halv vecka kvar. Så det är ju ett intensivt schema. Den andra känslan man har, det är ju såklart känslan av glädje när vi ser att vi går upp i mätningar. Men också en känsla av lite frustration för att man vill ju att de här siffrorna ska hålla sig fram till valdagen, att få folk att gå och rösta. Och sen har ju jag med det beskedet som kom i förra veckan också en liten olust i kroppen över att vara ute och liksom resa runt och liknande. Men överlag så är det ju väldigt roligt med valrörelse att träffa människor. Så att jag väljer att ta fasta på det.
Hur kul är det med talmansrum då?
Mindre kul faktiskt. Jag hoppas ju, jag vet att jag kanske hoppas för mycket. Men jag hoppas ju att det går mycket snabbare än sist. Jag hoppas att han är mycket striktare med antalet veckor som varje person får på sig. Och att vi faktiskt kan hitta en lösning på några veckor.
Jag tror inte han orkar hålla på så många veckor en gång till.
Nej, alternativt kan inte baka så många kakor.
Det var precis det jag skulle säga. Han kan inte ha så mycket fikabröd.
Nej, det är inte bra för folkhälsan.
Nej, det är ju inte det heller. Vad har du för favoritlåt? Ska vi sluta där kanske?
Ja, får jag välja en?
Kan du få göra.
Men då tycker jag gillar ju fotboll. Molly Sandéns Viet i vinsten tycker jag.
Då kör vi den.
Ja, tack.
Tack så mycket för att du kom hit, Annie Lööf, Centerpartiet.
Tack så mycket.
Podplay, en del av